Vi ska nu fortsätta på temat om Gamla testamentet och Nya testamentet. Men ikväll är det ju förbönsgudstjänst, och då ska vi inte vara så allmänt teologiska ikväll som jag har varit förut när jag har haft det här ämnet upp, utan vi ska bli lite mer personliga och lite mer kanske läkande, hoppas jag. Vi ska börja i Lukas evangelium i alla fall, i det 5:e kapitlet och den 33:e versen. Lukas 5 och 33. Det sa till honom: Johannes lärjungar fastar ofta och ber, och det gör också fariseernas, men dina de äter och dricker. Jesus svarade: inte kan ni väl få bröllopsgästerna att fasta så länge brudgummen är hos dem? Men det ska komma en tid då brudgummen tas ifrån dem, och när den tiden är inne kommer de att fasta. Han gav dem också en liknelse: ingen river ut en bit av ett nytt plagg och sätter den på ett gammalt. För dels rivs då det nya sönder, och dels passar inte lappen från det nya på det gamla. Ingen häller nytt vin i gamla vinsäckar, för då sprängs säckarna av det nya vinet och vinet rinner ut och säckarna blir förstörda. Nej, nytt vin ska hällas i nya säckar. Ingen som har druckit gammalt vin vill ha av det nya. Han tycker det gamla är bättre. Gammalt vin och nytt vin. Det här handlar nu inte om två testamenten med olika grad av Guds uppenbarelse. Det Jesus vill säga är inte att det nya testamentet är, förstår ni, det är mycket bättre, ni kan sluta läsa det gamla. Utan nu läser vi det nya istället. Det är inte Herrens budskap. I dessa dagar hör man ibland människor som säger att det kan aldrig bli någon väckelse om man inte gör nya församlingar. Som om det automatiskt skulle bli nytt vin bara man tog fram nya säckar. Det tror jag inte heller är Herrens budskap. Men det här talas om två förbund. Det gamla förbundet och det nya förbundet. I hebreiskan, och tror jag även i grekiskan, är ordet för testamente och förbund samma sak. Gamla förbundet och nya förbundet kunde det lika gärna stå i våra biblar. Och i det gamla testamentet, där möter vi ju nu sonen, huvudsakligen i hans makt och härlighet. I det nya testamentet möter vi sonen huvudsakligen i hans nåd och barmhärtighet. Men vi stryker ett streck under detta med huvudsakligen. Därför att i Nya testamentet kommer ju domstexterna, Uppenbarelseboken inte minst. När lammet öppnar bokrullen med de sju sigillen, så kommer en väldig domsprocess igång. Och vi kan undra, är det våran snälle Jesus som gör så där? Ja, det är våran allsmäktige och kärleksfulle Jesus som gör så där. Därför behöver vi Gamla testamentet och Nya testamentet. Ty ska vi lära känna Herren, så måste det ske genom en sammansmältning av dessa båda. Så fort vi delar dem åt och säger att jag läser hellre i Nya testamentet än i gamla, så löper vi risken att på något sätt tappa inte hälften utan egentligen allt sammans. Ty vad blir nåd om det inte finns någon rättvisa? Vad blir nåden för blask om det inte finns en dom? Och därför hamnar vi till sist i den knepiga situationen att vi lever med en urvattnad nåd som liksom inte åstadkommer något i våra liv. Av den enkla anledningen att vi skyggar för att läsa de texter som handlar om vad vi har blivit benådade från. Och på det sättet förlorar vi egentligen allt sammans. Den som vill bevara sitt liv, han mister det, som bekant. Och Jesus säger nu att det nya förbundet, det är på sitt sätt så nytt att det måste finna nya former. Och det kan vi se i historien. Tempeltjänsten är borta. Jesu offer fullbordar offren. Han har gått in i det tabernakel som inte är gjort med människohänder, av människohänder. Inte med bockars och kalvars blod, utan med sitt eget dyrbara och heliga blod. Och han har åstadkommit en evig försoning. Nytt vin måste hällas i nya säckar. Ett nytt förbund kan inte liksom serveras eller bäras fram helt och hållet i det gamla förbundets säckar. Men så säger Jesus något märkligt. Han säger: ingen som har druckit gammalt vin vill ha av det nya. Han tycker det gamla är bättre. Och då får jag väl kanske informera om vad jag själv har blivit informerad om. Jag dricker sällan vin. Och det kanske många av er som är med i Pingstkyrkan eller Missionsförbundet och sådär, som inte vet hur det är det där med vin. Nämligen att gamla årgångar sägs smaka bättre än nya. De blir rundare i smaken. Det nya vinet sägs vara beskt eller surt eller strävt och sådär. Men så mognade med tiden. Och med det vill ju Jesus säga någonting ganska viktigt och ganska allvarligt, nämligen att vi kan bli religiösa finsmakare. Och det som då händer med oss, det är att vi trillar tillbaka i det gamla förbundet. Och det är väldigt lätt gjort. Hur ska man veta om man befinner sig i det nya förbundet eller i det gamla? Det är mycket enkelt. Har du ett gott samvete befinner du dig i det nya förbundet, och har du ett dåligt samvete befinner du dig i det gamla. Amen, kunde vi säga här. Ty så enkelt är det. Men det där låter enkelt, men vänta tills jag har fått förklara, som det brukar heta. Vi ska försöka att ta det lite mera i detalj. Vi ska gå till Romarbrevets 7:e kapitel. För vi ska ställa frågan: varför är det två förbund? Hade det inte räckt med ett förbund? Det hade väl blivit mycket enklare. Ja, det är möjligt, men jag tror inte det hade funkat lika bra. När nu Gud är både lagens Gud och nådens Gud, så blir ju väldigt många kristna ängsliga. Ja, han är nog nådens Gud för alla andra, men han är säkert lagens Gud för mig. Jag är en så dålig kristen nämligen. Är Gud en dubbelnatur, frågar vi då. Är Gud en dubbelnatur? Är det därför vi har två förbund? Svar nej. Det är inte Gud som är dubbelnaturen, det är vi, du och jag. Vi är dubbelnaturer. Och därför behövs det två förbund. Det är inte för hans skull, utan för vår. Och vi läser i 7:e kapitlet, den 15:e versen. Så har du dubbelnaturen framställd i klassiskt skönt format. Ty jag förstår inte mitt sätt att handla. Det jag vill, det gör jag inte. Men det jag avskyr, det gör jag. Alltså, jag vill ett och gör ett annat. Det är typisk dubbelnatur. Och det gäller inte bara enstaka olyckligt lottade, det gäller oss alla, men kanske i varierande utsträckning. Hur kommer sig nu detta? Vi ska titta i den sjunde versen. Där säger Paulus så här: vad innebär nu detta? Att lagen är synd? Visst inte. Men först genom lagen har jag lärt känna synden. Jag hade inte vetat vad begäret var om inte lagen hade sagt: du skall inte ha begär. Lagen kommer in och gör oss på något sätt till dubbelnaturer, eller rättare sagt visa fram för oss att vi är dubbelnaturer. Och så säger Paulus: jag hade inte vetat vad synd var om inte lagen hade sagt: du skall inte ha begär. Frågan är: vet vi vad synd är? Nu när alla syndkataloger är avskaffade och kvinnor gärna får vara kortklippta och gå med kjolar som slutar vid knäna och till och med i jeans. Hemska tanke. Vet vi då vad synd är? Eller vet vi inte vad synd är? Nu när man får sticka på söndagarna. Man får till och med sticka ut i skogen om man vill. Vet vi då vad synd är? Ja eller nej? Eller nja? Kanske. Vi har en utmärkt beskrivning av detta i Johannesprologen. Vi ska gå dit också och titta. Första kapitlet i Johannes evangelium. I begynnelsen fanns ordet, och ordet fanns hos Gud, och ordet var Gud. Det fanns i begynnelsen hos Gud. Allt blev till genom det, och utan det blev ingenting till av allt som finns till. I ordet var liv, och livet var människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det. Femte versen är intressant. Vi är vana vid att när vi tänder en lampa så övervinner ljuset mörkret. Så det här är ju inget märkvärdigt på något sätt. Det är bara det att när vi kikar i den grekiska grundtexten så används inte egentligen ordet övervunnit. I gamla översättningen står det: mörkret har icke fått makt därmed. Och egentligen används här ett ord som betyder att gripa tag i något så att man äger det. Och därför finns det engelska översättningar där det till exempel står att ljuset lyser i mörkret och mörkret har inte kunnat begripa det. Och det är en skojig översättning. Den säger väldigt mycket. Vad är synd? Det måste vi förstå för att förstå vår dubbelnatur och förstå varför det är två förbund. Vad är synd? Jo, det är människans önskan. Så jag tror det är människan som omtalas här. Det är aldrig djävulen som är problemet, utan det är du och jag som bekant. Människans önskan att på något sätt lyckas gripa tag i Guds rättfärdighet så man kan äga den alldeles själv. Kanske genom att äta från kunskapens träd på gott och ont, eller om gott och ont, och därmed begripa vad rättfärdighet är. Och nu ska vi tänka till här så vi riktigt begriper det där med rättfärdighet. För har jag bara fått skruvarna rätt i huvudet och begripit vad det här är, så ska jag säkert sen klara biffen utan hjälp. Du vet, Adam hade inga planer på att öppna bordell i paradiset. Det var inte frågan om att börja odla hasch. Det var inga väpnade bankrån. Han ville bli som Gud. Han ville bli Guds jämlike. Han ville bli en sol han också, istället för att bara vara en måne. Han ville skina med eget ljus och inte med lånat ljus. Han ville alltså bli rättfärdigare än han var. Det är synd. Att försöka gripa Guds rättfärdighet och ta den för egen räkning. Du kan se ett utmärkt exempel på det här. Jag har roat mig i 2 års tid nu med att läsa filosofi. Jag håller på och plitar med en bok som ska handla om hur filosoferna tog tron ifrån oss de sista 250 åren. Och det är ett märkligt och spännande kapitel. Sekularisering, vad är det? Jo, det är Guds rike utan Gud. Åh, vi ska vara så jämlika. Åh, vi ska vara så rättfärdiga. Åh, vi ska vara så goda. Åh, vi ska vara så barmhärtiga. Åh, vi ska vara så fina. Åh, vi ska vara så toleranta. Utom mot dem som vi tycker är intoleranta. För de får på nöten som bekant. Sverige är ju världssamvetet, eller har åtminstone varit, som utdelar fördömelser i alla väderstreck. Hela jordens lilla överjag, för att tala med Freuds termer. Människan har de sista 250 åren liksom kikat på kyrkan och kikat på Gud och frågat hela tiden, hur bär han sig åt, han Gud? Vi kan väl göra likadant vi också. Vi ska väl inte behöva gå i kyrkan på söndagarna. Vi kan väl få lov att slippa tänka på någon Gud och knäppa händerna och be och allting sånt där. Vi kan väl avskaffa allt det där. Vi kan väl köra godhet ändå. Lite politiska system, lite samhällsreformer, lite sociala reformer och lite information. Vi kan väl informera bort AIDS. Vi kan väl informera bort knarket. Exempelvis genom att åka runt i skolorna och informera barnen om hur man sprutar intravenöst. Har ni hört det? Inte i Sverige, men i England gör man det. För att barnen, om de ändå skulle knarka, inte behöver bli smittade med AIDS. Godhet, Guds rike utan Gud. Det är humanism. Det är sekularisering. Och det är synd. Och jag undrar hur länge det ska dröja innan vi som Guds folk fattar det här. Därför väldigt mycket av det som kallas helgelse faller ju in i den här kategorin. En allmän självförbättringsgymnastik med utdelande av diverse hugg och slag över ens egen arma själ. Med fyrop och burop och uschrop och hurop. Och dåligt samvete. Det är inte helgelse, det är självplågeri. Det är inte nya förbundet utan möjligen gamla. Människan vill gripa tag i Guds rättfärdighet och äga den för egen räkning. Det är det som kallas egen rättfärdighet. En som är vår egen. Det är inte så att man blir egen när man är egen rättfärdig. Det har vi ofta för oss att det betyder. Att man blir så konstig när man blir egen rättfärdig. Då blir man dryg och stöddig och otrevlig och samhällsfarlig i största allmänhet. Och det blir man ju. Men själva ordet betyder bara att jag är rättfärdig om så Gud skulle dö. Om Gud avlider i himlen så är jag lika rättfärdig i alla fall, för jag har en som sitter fast. Jag har en rättfärdighet som så att säga är min egen egenskap. Jag behöver inte ett flöde av ny nåd för varje ny dag. Utan jag är färdig. Så du är så rättfärdig tror jag inte ens du kommer att bli i himlen, nämligen. Utan där är vi lovade att Gud ska bli allt i alla. Och då funkar det, tror jag det. Då kommer han ju hela tiden att låta dig stå i ett flöde av ändlös nåd, ändlös godhet. Och det kommer ju liksom att pysa godhet genom alla springer i ditt väsen. Därför att det är ett sånt självtryck liksom inifrån. Och då är världshistorien slut. Därför att då har Gud fört oss fram till den punkten där vi har slutat försöka att knycka Guds rättfärdighet. Utan vi är istället glada, lyckliga och tacksamma över att Guds rättfärdighet strömmar genom oss. Att källan inte sitter i dig och mig, utan att den sitter i honom. Men då är det ju så här att jag hade inte vetat vad synd var om inte lagen hade sagt du skall icke ha begärelse. För så kommer lagen och säger du ska inte ha begärelse. Nej, uff, nej, säger vi. Det är ju väldigt fult, inte minst vi kristna säger det. Det är ju ruskigt, hemskt med begärelse. Så jag har inga begärelse, säger du. Och jag ska minsann se till så jag aldrig har några begärelser, säger du, och grips av begärelsen efter rättfärdighet. Så enkelt var det. Ett lurigt och förunderligt ting är människohjärtat, som bekant. Vem kan förstå det? Och det räcker ju med att du fattar att en bit av rättfärdigheten är ödmjukhet. Och du ska göra dig ödmjuk. Och du knådar dig på längden och tvären, och till sist så blir du faktiskt ganska hyggligt ödmjuk. Och så råkar du se dig i spegeln och sen är det förkylt, va? För då såg du att du var ödmjuk, du hade lyckats. Jippi, ni ser väl min ödmjukhet? Ja visst, sen är den borta. Du vet, vi kan ju också uttrycka det på ett annat sätt. Rättfärdighet är att vara omedveten om sig själv. Tänk du, i himlen kommer vi att vara omedvetna om varandra. Ljuvligheters ljuvlighet. Inga dyschor att ligga på och psykoanalysera sig själv. Utan vi kommer att ägna oss åt varandra på ett sunt och gott sätt. Men hur i all världen blir man löst från sin självupptagenhet? Jag måste titta efter inuti mig själv hur jag ska hitta felet på min självupptagenhet. Och så när man letar in i sig själv efter hur det kom sig att man blev självupptagen, så blir man ännu mer självupptagen. Det här är inte lätta grejer, förstår ni? Det här är inte lätta grejer. Och allt det där trasslar man ju in sig i. Hopplöst och ohjälpligt och oåterkalleligt när lagen kommer. Och det är gamla förbundets mening. Därför att som Paulus skriver i Galaterbrevet 2, jag har genom lagen dött bort från lagen. Hur går detta dödsfall till? Jo, till sist orkar man ju inte längre. Till sist orkar man inte längre. Och då kommer Herren och så ställer han en fråga till dig. Kära vän, hur mår du? Urdåligt! Jag mår pyton! Jaha, säger Herren, då är det kanske ormen som har varit framme. Därför att, vad är det som är fel med det då? Jag har så dåligt samvete. Jag har så fruktansvärt dåligt samvete. Jag är en så usel och dålig kristen. Ja, det är för att du har försökt själv. Men du förstår, det var aldrig meningen. Jag bara tänkte lära dig lite praktisk lärdom. För Gud är mer praktisk än teoretisk. Också han som heter ordet är ofta mer praktisk än teoretisk. Han ger praktiken först och lektionerna sedan. Och så säger han, kom hit min vän, så ska jag lägga händerna på dig. Vad ska det känna till, säger du? Jo, då löser jag ditt samvete. Ja, men det kan man väl inte göra. Så orättfärdig som jag är. En sån knöl och ett sån eländig fähund som jag är och sånt besvär som jag är till för alla möjliga människor omkring mig. Du kan ge mig rent samvete. Jo då. Kom kära vän. För när du får ett rent samvete, då blir du så tacksam. Så då kan du äntligen glömma dig själv. Ska vi pröva? Ja, det vet jag inte om jag vågar, säger du. Tänk om jag skulle synda. Ja, jag har redan burit det. Ja, men tänk om jag gör något riktigt galet. Jag vet vad du kommer att göra. Jag har burit det med. Ja, men det du förstår, sån risk kan du inte ta med mig, kära Gud. Ja, jag gör det i alla fall. Slappna av. Kom. Och då först, när vi har tömt alla våra kluriga försök att så att säga lyckas på egen hand. Gammalt vin smakar nämligen bättre. Och då överlever ju det kära gamla jaget. Det köttet som skulle korsfästas, det mår ju jättebra om vi skulle lyckas. Men just för denna skull så finns det två förbund. Nåden kommer när vi har förstått på något vis att det här klarar inte jag. Och somliga har en kort väg att gå innan de upptäcker det här. Och somliga har långa, mer eller mindre labyrintliknande girlanger att springa runt i. Innan de till sist sjunker ihop av utmattning och nåden får en chans. Men nådens förbund måste på något sätt föregås av en insikt om behovet av just nåd. För det är ju lustigt nog bara den oförtjänta godheten som gör oss riktigt tacksamma. Den godhet som vi kunde köpa. Jag menar, du är rik som ett troll och går in på en restaurang och beställer den finaste biff de har. Ja visst, och de kommer med all sorts godhet på tallrik så att säga och ställer fram för dig. Och du betalar. Ja, det är ju inte att vara tacksam för. Möjligen kanske servitrisen är tacksam för det blir ju bra med dricks när du köper en så dyr biff. Men du har ju ingen anledning att vara tacksam, du har ju betalt. Men det är tacksamheten det går ut på. Och just för den skull så finns det två förbund. Nu kan vi säga så här. Det finns, i och med att vi är dubbelnaturer och det finns två förbund, så finns det också två vägar, tänkbara vägar till rättfärdighet. Det ena är lagens väg som bekant och det andra är nådens väg. Lagens väg handlar om att vi informerar dig om vad du ska göra och sen gör du det. Det gamla förbundet. Nådens väg är att när du har insett jag kan inte, så säger Gud, nu gör jag det. Och det betyder att lagens väg till rättfärdighet handlar om rättfärdighet genom styrka. Nådens väg handlar om rättfärdighet genom svaghet. Det är därför det gamla vinet smakar mycket bättre. Vem vill inte bli rättfärdig genom styrka? Och ha det kära gamla jaget i behåll. Hela köttbutiken kvar. Underbart. Vem vill inte det? Ja, jag kan säga en som inte vill det. Det är Herren. Han har satt stopp för det där. Och i och med att han har gjort det så stångar vi oss blodiga så länge vi försöker. Inte minst så länge vi kallar det här för helgelse, för det gör väldigt många. Vi ska gå till Romarbrevet 5. Och och läsa de två sista verserna i 5 kapitlet 20 och 21. Lagen kom in för att överträdelserna skulle bli större. Men där synden blev större, där överflödade nåden än mer. Och på samma sätt som synden härskade och förde till döden, ska därför nåden härska genom rättfärdighet och föra till evigt liv genom Jesus Kristus, vår Herre. Det är ju detta som så att säga utgör en hittills stadig skiljemur mellan judendom och kristendom. Paulus ord om att lagen kom för att överträdelserna skulle bli större. Ja visst, lagen väckte människans vilja till att följa lagen. Väckte människans stolthet i tanken, detta ska jag klara av. Och därmed vaknade synden till liv. Och människan började sträva med att göra sig rättfärdig istället för att låta Gud göra människan rättfärdig. Och då klyvs människan i två delar. Och det är inte så hemskt lätt att förstå hur det här går till, men jag ska försöka i alla fall att förklara. Därför att du kan inte göra dig annorlunda än du är utan genom att börja kontrollera dig själv. Och du måste titta efter nu. Du måste tänka på varje handling, se på varje sak, tänka på varje min, vara på helspänn så här. Och människor som på det här sättet sitter fast i gamla förbundet, de är ofta spända till både kropp och själ. Ibland nästan som man kan spela fiol på ryggmusklerna på dem. Och när man kontrollerar sig själv så klyvs man i två delar. Därför att om jag ska kontrollera mig själv, vem blir då jag? Är jag kontrollanten som sitter på en hög upphöjd tron och tittar ner och nej, inte så där du, hallå där, nej, tillbaks igen. Är jag sergeanten eller är jag den värnpliktige? Ja, svaret är jag är båda delarna. Jag är både sergeanten och den värnpliktige. Jag är både ryttaren och hästen. Ja, men det går väl inte? Nej, det gör det inte. Det är klart det inte gör det. Och eftersom det här inte lyckas så dröjer det ju inte så hemskt länge för man börjar förakta sig själv. Usch, en så dålig kristen jag är. Hu och bu och suck och ack och ve. Och då är vi där igen. Ty om jag föraktar mig själv, vem är då jag? Är jag den som föraktar, som ser ner och tycker att ja, du har då ingen vidare? Eller är jag den lille rädde förskrämde stackaren som tittar upp och tar emot ovett? Ja, jag är ju båda delarna. Men det kan jag ju inte vara. Nej, självklart kan jag inte det. Och därför, när man frågar en människa som på det här sättet ängsligt försöker kontrollera sig själv, ha en uppmärksamhet på sig själv, ständigt är på hypervakt och kanske kallar detta för helgelse. När man frågar en sån människa, vem är du egentligen? Så får man alltid svaret, det vet jag inte. Jag har ingen aning om vem jag är. Jag är så främmande för mig själv. Det är egendomligt. Du sätter egentligen hammaren på tummen här för att det är precis vad jag har tänkt länge. Jag vet inte vem jag är. Nej, man glider ju isär så att säga i två personligheter som ingen av dem är jag själv. Jag är inte kontrollanten och jag är inte den som blir kontrollerad. Jag är inte löjtnanten och jag är inte bassen. Jag är inte ryttaren och jag är inte hästen. Jag är inte den som föraktar och jag är inte den som blir föraktad. Utan istället det som Gud har skapat in i mitt väsen, det tappar jag kännedomen om. Det finns kvar där. Men jag upphör att se det. Därför att jag är så tekniskt upptagen med att med min ena oäkta halva kontrollera min andra oäkta halva. Så att jag har för länge sedan glömt vem jag själv är. Det har försvunnit bakom horisonten. Det finns där. Men jag vet inte vem jag är. Och då upphör ens liv att fungera. Det är för det är så här, kära vänner. Du kan aldrig göra dig till en annan människa än den du är. Och egentligen ska det heller inte behövas. Jag tror Gud har gjort ett bra jobb när han gjorde dig. Det är jag alldeles övertygad om. Men överraskande många kristna har för sig att Gud har konstruerat en på ett vis. Och så begär han att vi ska vara på ett helt annat vis, och klarar vi inte det så kastar han oss i helvetet. Och fullt så ologisk är inte Gud. Utan all människohjälp, allt det vi kallar själavård, syftar till att hjälpa människan att förstå vem Gud är och att förstå vem Gud har skapat dig till att vara. Att förstå nådens sammanhang från nådens Gud. Vi ska försöka ta ett praktiskt exempel. Vi läser de två första verserna i sjätte kapitlet också. Vad innebär nu detta? Ska vi stanna kvar i synden för att nåden ska bli större? Naturligtvis inte. Vi som har dött bort från synden, hur ska vi kunna leva vidare i den? Att dö bort från synden. Vi ska ta ett enkelt exempel, för vi får försöka göra det här lite praktiskt. Vi tänker oss ett mycket vanligt själavårdsproblem. En ung, lite ensam man med rätt mycket osäkerhet och otrygghet. Han söker hjälp och man frågar vad lider du av? Ja, du förstår, det är så här att jag klarar inte att gå förbi en pressbyråkiosk utan att gå därifrån med en tidning väl instoppad under armen. Ja, du vet såna där tidningar, du vet. Ja, jo, jag vet. Och du förstår, efteråt så kommer jag hem och jag gråter. Och jag river tidningen i småsmulor. Och jag har bett och fastat. Jag har varit ute i skogen och ropat till djävulen att han ska ge sig av ifrån mig. Och ändå nästa gång jag kommer till en kiosk så köper jag en ny tidning. Du vet, det finns ju så många. Och de kommer ut en gång i veckan. Och jag upplever detta som en sån fruktansvärd förnedring. Men jag har ingen seger över synden. Då ställer vi frågan. Den stora och intressanta frågan: vad är då synden? Ja, det är ju porrtidningarna förstås, säger han. Nej. Det är det inte är. Jag hade inte vetat vad synd var om inte lagen hade sagt: du ska inte ha begärelse. Och det här är svårt. Så nu får ni skärpa er lite. Så ni inte kommer sen och säger att jag kommer med villfarelser. Därför att den här unge mannen, han har en önskan om att han liksom själv ska klara det här nu med porrtidningarna. Han vill liksom komma underfund med vad som finns i de himmelska förråden och ta lite kraftgärningar och lite uppenbarelser och fånga in lite andra andliga välsignelser. Ta dem till sig, ta dem mot, stoppa in i sin ande och bekänna dem och mumla dem och stampa dem och gå dem och heja dem och sjunga dem och sådär. Tills dess att han har vunnit seger över synden. det vill säga över porrtidningarna. Och en sån person måste man säga till att, men kära vän, du har missförstått alltihopa egentligen. Du måste sluta med det där. Därför att synden är ju din önskan att kunna plocka åt dig ur de himmelska förråden så många resurser så du själv ska klara upp det här med synden. Det är ju det som är synden och inte porrtidningarna. Och då brukar ögonen gå i kryss ett tag och det snurrar alldeles runt. Hur ska det här gå till rent praktiskt? Vad ska jag göra? Du ska inte göra någonting. Det är ju Gud som ska göra det här. Och du kommer aldrig till skott med detta förrän du fattar detta. Men hur ska det gå till då, säger han? Gud ger dig ett rent samvete idag. Mitt ibland alla dina porrtidningar. Gud ger dig ett rent samvete idag. Han förklarar dig rättfärdig. Ja, men det kan han väl inte göra? Jo, det gör han. Han tar dig mitt i all din ynkedom och så säger han, nu ska inte du göra det rättfärdigt utan det ska jag göra. Och jag gör det genom att ge dig ett rent samvete idag. Därför då kommer du att bli så glad. Så då kommer dina båda halvor att åka ihop så här. Kontrollanten kommer att försvinna runt horisonten. Och den här arma stackaren som du föraktar till döds, som brukar hosta fram de där slantarna till porrtidningen, han kommer också försvinna. Och sen kommer du i din egen personlighet att börja träda fram. Förstår ni det här? För detta är så viktigt. Detta är så att säga det nya vinets karaktär. Intill dess att detta har gått upp för oss är vi alltid mer eller mindre kvar i det gamla förbundet. Och jag brukar ibland lite desperat säga att fariserna på Jesu tid var rena amatörer jämfört med oss. Ett rent samvete är startpunkten för livet i Kristus. Det är inte något man arbetar och klättrar sig fram till genom att med olika andliga tekniker segra över den ena synden efter den andra. Utan Herren ger ett gott samvete och ett rent samvete och ett fritt samvete idag. Glädjen, tacksamheten befriar dig på ett sätt som aldrig dina ansträngningar kan göra. Därför att alla dina ansträngningar har synden som drivfjäder och synden kan inte avskaffa synden. Det är omöjligt. Det är lika omöjligt som att tänka sig att du, hur duktig hjärnkirurg du än är, att du skulle kunna operera bort din egen hjärntumör. Det måste någon annan göra. Och för säkerhets skull söver man ju ner dig för att du inte ska hålla på och bråka under tiden. Det är bara Gud som kan göra dig rättfärdig. Och han har ett så till den milda grad oväntat sätt att göra det på. Han förklarar dig rättfärdig fast du inte är det. Och fast han mycket väl vet att du kommer att synda även i fortsättningen. Men när ditt samvete frigörs så kan du upphöra med att kontrollera dig själv och titta på dig själv och granska dig själv och bestraffa dig själv och vara hård mot dig själv och vara förfärlig mot dig själv och förakta dig själv och hänga dig själv och strypa dig själv och plåga dig själv och göra livet till en plåga både för dig och för din omgivning. Ja, men jag är ju fri, säger du. Fri från vad? Från dig själv. Nåd utöver nåd. Och att bli fri från sig själv. Det är inte småpotatis. Det är stora gåvor här. ljuvligheters ljuvlighet. Du vet, vi säger ju ofta så här att ja, djävulen, han är så svår på mig. Ja, så är han det? Ja, vad gör han då? Han anklagar mig så förfärligt, förstår du? Han kommer och säger vilken usel, gräslig, förfärlig, jämmerlig, bedrövlig mask jag är. Är du säker på att det är djävulen, säger jag? Kan du visa en enda bra bibeltext som talar om att det är djävulen som säger detta? Och alla som kan det är välkomna fram efteråt, för jag har aldrig hittat någon. Han heter åklagaren, ja. Men i den mån han anklagar så står det att han gör det i himlen inför Gud. Men vem är det som anklagar dig då? Ja, det är ju du själv. Det är din hemmagjorda sergeant som håller på och kör och härjar med dig. Det är du som bestraffar dig själv. Är djävulen alldeles overksam, säger vi då? Nej, det är han inte. Det är han som frestar dig till att bestraffa dig själv. Det är han som frestar dig till att försöka vinna seger över synden på det där gamla vanliga sättet. Genom att skärpa dig, genom att hoppa och stampa eller dansa eller stå på huvudet i tungor eller någonting sånt. Vi har ju så många andliga knep för oss. Och alltid när det sägs i skriften att vi ska stå djävulen emot eller hålla upp trons sköld mot djävulens alla brinnande pilar, så är det ju frestelse det handlar om. Det har vi glömt i vår tid. Vi tror bara att han kommer med anklagelser och med snuvor och tumörer. Men hans grundläggande jobb, det är att fresta oss. Och ju mer vi glömmer bort att han faktiskt är frestaren, desto lättare gör vi det ju för honom. Och vi hoppar och vi dansar och vi krigar och vi har alla möjliga tricks för oss. Och tror att nu har vi verkligen avskaffat djävulen. Det har vi inte alls. Tvärtom. Vi håller ju på med så mycket av sånt där för att liksom försöka vinna seger på ett sånt sätt att ja, det var ju vi som vann segern. Det var ju jag som krigade bort djävulen och alltihopa, det är vi tillbaka i den gamla skrytkarusellen. Och man ser efter ett tag att folk som håller på väldigt mycket med sånt där, de får egendomligt nog dåligt samvete. De får sån självfördömelse så de känner det som de skulle gå av på mitten. Och de fattar inte ett knäpp. Nej, tror jag det, vi har ju ingen undervisning om det här. Det är inte djävulen som anklagar, förstår du. Utan det är han som frestar oss till att tycka att gammalt vin smakar ju ändå mycket bättre än nytt. För det nya är ju lite strävt. Jag tror jag det är rättfärdighet genom svaghet. Icke genom någon människas kyrka eller kraft ska det ske. Utan det är bara när vi har sett vår svaghet, accepterat den. Ty den är vi skapade till. Syndafallet var detta att människan ville göra sig starkare än hon var. Ville göra sig rättfärdigare än hon var. Ville inte vara beroende av Gud. Utan ville bli självtillräcklig. Räcka till i sig själv. Ha kontroll över läget. Jag hade inte vetat vad synd var om inte lagen hade kommit och sagt: du ska icke ha begärelse. Ty när budordet kom fick synden liv och jag dog. Vi bläddrar fram till 7:e kapitlet. Och så ser vi hur det känns till sist när man har hållit på och trälat tillräckligt länge med det här. Och man har så dåligt samvete så man vet inte om man ska explodera eller sjunka ihop till en blöt fläck. Men då säger man i alla fall som Paulus i 7:24. Jag arma människa. Ja, det är ett bra uttryck. För så, precis så känner man sig. Jag mår urdåligt, brukar det heta. Jag har det så jobbigt, heter det ibland också. Vem ska befria mig från denna dödens kropp? Men jag tackar Gud genom Jesus Kristus, vår Herre. Lämnad åt mig själv tjänar jag allt som är mitt förnuft, Guds lag, och med min kötsliga natur, syndens lag. Nu blir det alltså ingen fällande dom för dem som tillhör Kristus Jesus, står det så här. Men käre Paulus, här måste du väl ha tappat bort en bit, säger vi. Det skulle väl varit en liten snutt emellan där, ett kapitel eller två som talar om hur man gör. Nej, det var det inte skulle, ser du. Utan i det ögonblick ditt samvete blir rent, mitt i din jämmerliga och bedrövliga och fullständigt olösbara situation, då börjar det nya livet. Den som tror på mig, ur hans inre ska springa fram strömmar av levande vatten, så som skriften säger. Ett rent samvete helar den kluvna människan. Det är evangelium. Vi slutar med Hebreerbrevet 9. Till och med 14. Ja, vi kan läsa 11 också vers. Men nu har Kristus trätt fram som överste präst för det goda som skall komma. Han har gått genom det större och fullkomligare tält som inte är gjort av människohand, det vill säga inte tillhör denna världen. Och med sitt eget blod, inte med blod av bockar och kalvar, har han en gång för alla trätt in i helgedomen och vunnit befrielse åt oss för evigt. Om nu blod av bockar och tjurar och stänk av askan från en kviga helgar de orena så att de blir rena i yttre mening, hur mycket mer måste då inte blodet från Kristus, som i kraft av evig ande har framburit sig själv som ett felfritt offer åt Gud, rena våra samveten från döda gärningar så att vi kan tjäna den levande Guden. Döda gärningar. Alla våra ansträngningar. Gud börjar det nya livet med ett rent samvete, väl vetande att du inte är perfekt och inte kommer att bli det. Och när du märker att du trillar tillbaka i det gamla förbundet och får dåligt samvete igen, när den där samvetsångesten gnisslar och griner och drar och gnäller och stönar och suckar i ditt inre, då slår du upp Hebreerbrevet 9:14. Herre, ta nu av Kristi blod och låt i blodets kraft mitt samvete bli renat från alla döda gärningar. Amen. Herre, så tackar vi dig för din vishet och din barmhärtighet. Du har inte gett oss lagens förbund för att psyka oss. Men du har gjort det för att den planta som växer så vilt i våra rabatter, den ska ryckas upp med rötterna. Den där att vi ville bli rättfärdiga genom styrka och inte genom svaghet. Och att vi efter ett tag är så skickliga i att blanda bort korten för oss själva, så vi säger att ja, visst, det är Gud kräver ju det här. Och så får vi en dömande gudsbild och allt vad det heter på köpet. Nej, du ville bara att vi skulle komma till en praktisk insikt om att denna vägen är omöjlig. Och att det du bjuder i ditt underbara nådesvin, det är ändå färskt vin och inte gammalt finsmakarvin. Vi ska inte bli några experter. ärter med trestjärniga och åttastjärniga årgångar och sånt här. Utan vi ska leva i din nåd och i korsets kraft. Herre, nu ber vi att ingen ska gå ifrån detta möte ikväll med ett plågat samvete, utan att du åtminstone ska ha tänt ett ljus av förhoppning i alla som gått i många år och sagt: jag har det så jobbigt, jag har sån ångest, jag orkar inte längre, jag tycker du är så långt borta, Gud, jag tycker du har svikit mig. Herre, låt det tändas åtminstone ett förhoppningens ljus, och låt så många som möjligt få vandra in i nådens och det rena samvetets frihet ikväll och under de dagar som ligger framför. Lovat vare ditt heliga namn. Amen.